Du lyssnar på En rustning av ljus av Ken Follett. I översättning av Jens Ahlberg och Lena Karlin. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Den här boken tillägnas alla historiker. Det finns många tusen över hela världen. Några av dem hittar du på biblioteken där de sitter lutade över något gammalt manuskript och försöker tolka ett dött språk, gåtfulla hieroglyfer. Andra står i ruinerna av någon gammal byggnad och sållar jord i jakt på resten av en svunnen kultur. Men ännu fler ägnar dagarna åt att läsa gränslöst tråkiga myndighetsdokument som avhandlar sedan länge glömda politiska kriser. Dessa historiker är obevekliga i sitt sökande efter sanningen. Utan dem skulle vi inte förstå varifrån vi kommit, och vi skulle ha ännu svårare att lista ut vart vi är på väg. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Romarbrevet 13:12. Första delen. Spinnmaskinen 1792-1793. Kapitel 1. Sal Clitheroe hade aldrig hört sin make skrika förut. Och efter den dagen skulle hon aldrig höra honom göra det igen, annat än i drömmen. Det var runt middagstid när hon kom fram till Bäckåker. Det lilla solljus som då och då skymtade svagt på den pärlgrå himlen avslöjade tiden på dygnet. Åken bestod av 4 tunnland lera. En bäck rann i en strid ström längs ena kanten, och i södra änden fanns en låg kulle. Det var kyligt och torrt just den här dagen, men det hade regnat i en vecka och de hemmagjorda skorna ville hela tiden fastna i den kletiga sörjan när hon plaskade fram genom pölarna. Det var tungt, men hon var en stor, stark kvinna som inte blev trött i första taget. 4 män var i färd med att bärga vinterns skörd av rovor. Med krökta ryggar drog de upp de knöliga rötterna för att sen trava dem i stora korgar med låga kanter. När en korg var full bars den bort till kullens fot där lasten vältes ut på en rejäl fyrhjulig kärra. Sal konstaterade att inga rovor syntes i den här änden av åkern och att männen nu befann sig alldeles intill kullen, vilket betydde att de snart var färdiga med arbetet. Alla 4 var likadant klädda, i kraglösa skjortor och knäbyxor, tillverkade av deras hustrur, och västar som köpts begagnade eller som någon rik man gjort sig av med. En väst höll hur länge som helst. Sals far hade ägt en mönstrad dubbelknäppt med röda och bruna ränder och dekorativa kantband som någon storstadssprätt ansett förbrukad och kastat bort. Hon hade aldrig sett honom utan den, och han hade fortfarande på sig den när han begravdes. På fötterna hade männen ärvda gamla skor som lagats otaliga gånger. Samtliga bar huvudbonad och ingen var den andra lik. En mössa av kaninpäls, en bredbrättad stråhatt, en hög filthatt och en trekantshatt som kunde ha tillhört en marinofficer. Sal fick syn på pälsmössan. Den tillhörde hennes make, Harry. Hon hade sytt den själv, hade fångat kaninen och slagit ihjäl den med en sten, flotten och kokat den med lök i en gryta. Men hon skulle ha känt igen Harry ändå, med eller utan hatt, på grund av hans röda skägg. Harry var spenslig men senig, och han var oväntat stark. Han lastade sin korg med precis lika många rovor som de större karlarna. Så snart hon fick syn på hans smärta hårda kropp på andra sidan åkern kände hon hur en liten gnista av åtrå tändes i henne, till hälften njutning och till hälften förväntan, som när man kommer in i stugans värme och känner doften av brinnande vedträn i eldstaden. På väg över åken började hon urskilja deras röster. Var och varannan minut ropade någon av dem något till de andra, följt av en kort ordväxling som avslutades med skratt. Hon hörde inte vad de sa, men hon hade en klar föreställning om samtalet. Det var antagligen det slags spefulla och hetska skämt som arbetande karlar.